A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Special, special, specialistona, baby. Specialistona, baby. Så jäkla bra.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast. Mitt namn är Anton Magnusson och med mig via länk har jag...
Simon Järnfors.
Ja.
Ciao Bambini.
Mm. Vad har du gjort?
Idag eller i livet? Du vill att jag ska... mitt idag, CV.
Idag.
Från vaggan ja. Till graven.
Ja. Nej, inte riktigt. Men jag vet att du har varit på skidsemester.
Mm.
Det känns väldigt olikt. Det eller otippat, men som jag har förstått det, har du åkt skidor i dina dagar?
Ja, det har jag gjort. Jag, som liten så åkte jag skidor liksom med mina föräldrar. Alltså ja. de åkte på skidsemestrar med liksom gemensamma kompisar till vår familj och sånt där.
Ja.
Och sen så åkte jag inte skidor. Sen åkte jag typ med några polare i högstadiet, tror jag, sista gången. Alltså sista gången i, som ungdom.
Ja.
Och då kanske var 17 eller 18.
Mm.
Och sen så var det en paus på 10 år. Ja. Sen åkte jag en dag under Simons 120 dagar 2007. Jag för mig var 29 år då, eller fyllde 29. Så det var liksom exakt 10 år. Och sen, så att jag åkte, liksom på 20 år hade jag åkt typ en dag skidor ungefär.
Ja. Jag träffade förresten, jag inflikar bara, jag var och kollade på Johannes Finnlaugssons föreställning året är 2018.
Ja.
Så när han körde den i Malmö, då kom det fram en kille som berättade att du hade bott hos honom under Simons 120 dagar.
Mm.
Och att han hade introducerat, det var han som hade introducerat dig för Rappare i samverkan, alltså mitt rapkollektiv. Han sa att han spelade upp våra låtar för dig, att du inte hade hört dem innan.
Det kanske stämmer lite grann. Alltså det första gången jag hörde någonting från Rappare i samverkan, det vet jag att det var Henrik Bromander som spelade upp Pedofila gubben av Kräffat liv.
Mm.
Alltså jag hörde talas om Kräffat liv då via Wow, tror jag, första gången. Ja. Jag hängde inte så mycket i audioforumet, men då så var det liksom...
Jag hängde bara i audioforumet.
Ja, jag lyssnade ibland, men jag kommer ihåg att till slut så blev det en liten hype. Det kom en sån tråd som hette Vi som lyssnar på Kräffat liv.
Just det.
Som fick väldigt mycket kommentarer, så då blev jag liksom nyfiken på vad det var. Då kan det ha varit så att jag gick in och lyssnade, för då var det så här, vilken är, då var det mycket så här folk som hypade låten Kär i din mamma.
Ja.
Och då det kan ha varit första gången då gick jag nog bara in och lyssnade lite snabbt och var inte så jätteimponerad. Men sen var det då Henrik Bromander som som skrev då till, eller som när jag var hemma hos honom så spelade han upp Pedofila gubben. Då kom jag ihåg att jag tyckte det var kul, den låten. Men den är ju bara några sekunder.
Ja.
Och det kan fan ha varit under Simons 120 dagar att jag först var i Göteborg. Och sen så var jag hemma hos den här snubben då, som du träffade, Johan Wallin. Och bodde hos honom. Och jag tror han spelade upp ganska mycket då.
Okej.
Alltså så att han spelar lite, lyssnar på det här och det här. Jag minns inte exakt vilken ordning allt det här var, men han var nog en pusselbit i att jag började lyssna mer på Riz.
Jag tänkte att han ville nog ha cred.
Jo, men nu har vi nämnt hans namn. Han skrev, han skrev till mig, jävla king, smiley. Och det var nog på när jag då... jag la upp en bild när jag åkte skidor.
Ja, okej. Okay. Ja.
Och körde in i min flickvän.
Ja, just det. Det såg jag. Skadade hon sig?
Nej, det gjorde hon inte.
Nej.
Hon skrev, träffa Anton på året i 2018 igår. Han verkar lite skeptisk när jag sa att det var jag som fick dig att upptäcka Riz när du bodde hos mig i Nymölla. Alltså, var så kul i backen.
Jag var inte skeptisk.
Nej.
Jag kanske har resting skeptisk face.
Ja.
Men jag var också samtidigt hade satt på DJ-posten, så jag var tvungen att hålla lite koll på den samtidigt, så jag kanske verkar lite disträ.
Du kanske just tog en klunk whisky.
Ja.
För när vi spelade in arkivsamtal och pratade om videospel, då tog du en klunk whisky och sen så fick du en sån här äcklad min liksom.
Ja, jag det kan inte ha varit bra en sån... med starksprit ju.
Drack du starksprit då när du DJ?
Nej, då drack jag öl.
Då kanske det var en liten hint av den minen.
Ja.
Du drack en... Ja,
men jag är nyfiken på att höra om den här skidsemestern. Du, du var vid... ja. Du berättade din historik med skidor.
Ja, så jag har inte åkt så mycket. Och det är liksom, jag tycker väl att det är, alltså om jag själv bestämmer så blir det ju inte skidsemester oftast, för att det är liksom roligare tycker jag att vara på solsemester, alltså i varma ställen. Ja. Jag föredrar ju det. Det är ofta både liksom, det är mindre krångligt, det och, alltså så det är rätt dyrt med typ liftkort och skidutrustning och sånt man ska hyra grejer. Och så, ja, så. Men nu var det ju då att Andrea skulle vara där, ja, min flickvän, för ni som inte har hängt med i specialisternas historia de senaste.
Du var där med Andreas familj.
Du tycker det är roligt för att då blir det att jag är bög, eftersom då blir det ett killnamn, Andreas familj. Ja, jag var där med henne och hennes familj. Men då var det ju att hon föreslår att jag skulle dit. Och då tyckte jag, men fan, först så tänkte jag så här, jag åker dit och bara super liksom och hänger i den här stugan framför brasan och sånt där.
Ja.
Men sen tänkte jag, det är rätt kul att åka skidor när man väl kommer igång.
Ja.
Så då tänkte jag, jag lånar ihop lite, jag lånar lite liksom skid, alltså jag lånar typ termobrallor av min mossa, ett par skidglasögon av min fassa. Och ett underställ av min mossa, så att jag hade lite grejer liksom att ta med. För det kunde man inte hyra, de grejerna. Men så, och resten hyrde jag då på plats. Hjälm, skidor, stavar, pjäxor. Men sen så var ju det här lilla dilemmat, eller haken. Det var då att Andreas pappa, nu blev det bög... skämtet igen. Andreas pappa, han skulle köra upp då från, han bor i Skåne, rätt nära Klippan, där de är upp, där hon är uppvuxen. Och han skulle köra då, så att, och det tog nog 9 timmar eller någonting att åka, liksom inklusive pauser och sånt där, från Landskrona där vi möttes upp till Kläppen i Sälens kommun, tror jag det ligger i. Alltså ligger nära Sälen, är mer känd skidort än Kläppen kanske. Men så det var ju lite speciellt, för jag hade inte träffat hennes fassa innan. Så det blev mitt första möte med hennes pappa var den här bilfärden upp 9 timmar. Ja. Hon hade förvarnat mig rätt mycket så att han var rätt pratglad liksom.
Mm.
Och att, men läste du förresten i, för det var någon, var det Kihlström, en flitig skribent i olika podd eftersnacksgrupper. Nej. Han skrev så här hur gick bilresan med Andrea Lennartssons biologiska far. För att ja. jag hade snackat om det i en podd med i något tidigare specialisterna.
Mm.
Så att jag live-rapporterade lite från i eftersnacksgruppen om ja. Bilresan. Men du har inte ja. Sett det eller?
Nej, jag har inte sett den tråden.
Men, ja, men det gick rätt bra bilresan upp. Det var väl så att eftersom det skulle ta så lång tid, han ville åka tidigt morgonen, så jag var i Landskrona redan. Alltså jag tog ett tåg från Lund som gick typ 6:20 på morgonen. Så jag gick upp rätt tidigt. Och jag ville ju ta en tupplur liksom.
Ja.
Och hennes farsa, han är rolig. Han snackar nästan nonstop liksom.
Mm.
Väldigt bred skånska. När jag sa att jag ville ta en tupplur, eller så här, jag sa så här, men jag gick upp tidigt, jag bara sovit i 5-6 timmar.
Ja.
Så här, är det okej om jag bara sover i 20 minuter och sånt? Ja, visst. Så tog det ett tag för honom då att sluta prata. För det var ju så här, jag blundade men han fortsatte ändå snacka liksom. Ja. Och till slut så var det väl så här, till slut var det ändå, så blev han ändå tyst. Och då så lyckades jag somna. Men jag tror precis jag hann somna innan han började asgarva. Och jag vaknade av att han satt och skrattade bakom ratten. Och då var det att vi hade åkt förbi en ort som hette Åsnebyn.
Det är inte ens ett av de roligaste ortsnamnen.
Han tyckte det var så roligt att han började skratta.
Jag hade ju liksom, hade de kört förbi Röv eller något sånt, så hade man haft lite mer förståelse. Men Åsnebyn tycker jag ligger under att störa någon som sover.
Ja, men det var nog inte planerat. Alltså, han kunde nog inte, han kunde inte hålla sig för skratt, för han tyckte det var så kul.
Ja.
Och, nej, men just Röv, vi pratade om det också, för han var rätt stor humorfan. Liksom. Han gillade Johan Glans väldigt mycket till exempel, så vi pratade rätt mycket om Johan Glans.
Ja.
Han hade, jag vet inte, det här är en sketch som jag är osäker på om jag hade sett. Som jag har sett med Johan Glans, där typ han sitter med familjen och ska betala på en restaurang.
Mm.
Och så tar han då upp den här bankdosan mot örat och säger, hallå, är det banken? Har du sett det här?
Osäker.
Jag har själv inte sett det, men jag har bara hört då Andreas farsa recitera det ganska många gånger dessutom. Han tyckte det var svinroligt. Och han försökte övertala mig att göra det skämtet när vi var på restaurang sen då i Kläppen. Jag sa, nej, det kommer jag absolut inte göra. Men han var så här, kom igen, du är komiker, du gör det, jag kan filma så kan du... Och då var det inte ett skämt att jag kan filma, att han täckte verkligen att det var en bra idé att jag skulle liksom citera Johan Glans. Jag fattade inte, alltså jag tror att skämtet var då att Johan Glans var lite löjlig inför sin familj liksom, att han gjorde ett sånt skämt i skämtet liksom.
Att han gjorde ett pappaskämt i själva skämtet.
Ja, så kan det vara.
Om man skulle kalla det för pappaskämt, det skulle man kanske.
Det kan man kunna. Han vägrade, jag sa att han kunde göra det liksom.
Mm.
Men han ville inte själv.
Nej, för han är inte komiker.
han ville att jag skulle. Andrea hade sagt innan så att han var nog rätt peppad på att träffa mig, eftersom jag då höll på med humor, och han var så, tyckte det var, han gillade liksom humor väldigt mycket. Han gillar så här John Cleese och Pang i bygget och Johan Glans och han gillade även lite mer så här buskisaktig humor, så här Stefan och Christer och grejer. Och,
men kände och du sånt. Lite press då att prestera? Du är ändå svärfar.
Ja, jag kände lite press, men jag tror inte jag lyckades leverera så bra. Alltså, för jag var ju lite nervös liksom så här. Jag vill inte testa gränserna heller liksom. Jag är ju inte så jättebra på, alltså så här, jag har rätt svårt att kalibrera grovheten på min humor. Det hade jag ju väldigt svårt med när jag började med stand-up också liksom. För det jag själv tycker är roligt kan ju ofta uppfattas som ganska stötande. Och liksom, jag vet inte riktigt var gränsen går hos folk. Det tar lite tid ofta att läsa av den. Så jag ville inte heller liksom börja med så här peddohumor och sånt för tidigt liksom. Eller det gjorde jag i och för sig aldrig under den här resan. Så jag hade lite svårt att leverera, kände jag. Det var nog mest han som höll låda liksom. Men och jag fick ju också hålla mig från att vara besserwisser ganska mycket.
Ja, men det är ju ändå din uppgift.
Ja, det är det ju.
Ja.
Men det var... han spillde kaffe på sig själv vid något tillfälle. Och så började vi snacka om den här klassiska rättsfallet i USA där en kvinna stämde McDonald's för då att det inte stod en varning på kaffet liksom. Att nu för tiden står det ju caution hot content eller något sånt på alla kaffekoppar.
Jag minns det som en sån berättelse som gick omkring liksom på 90-talet.
Jo, men det minns jag. Det finns ju även ett Seinfeld-avsnitt som är baserat på denna Kramer får varmt kaffe på sig och ska stämma stället. Men det är ju en sann historia vad jag vet. Alltså den kvinnan som stämde McDonald's, och efter det så har de den varningstexten. Men det var liksom en han drog igång en historia, en anekdot som var så här: ja, men amerikaner, de är dumma i huvudet. Alltså jag, det var en man som då körde ett flygplan av märket Cessna. Och han körde in i en bergvägg med planet. Bara rakt in i en bergvägg. Och sen så stämde de flygplanstillverkaren för att det inte stod i instruktionsboken att man inte skulle köra in i en bergvägg med flygplanet. Så de fick, det flygplanstillverkaren fick betala massa miljoner då för att de inte hade skrivit i instruktionsboken att man inte skulle köra in med bergväg.
Om jag får gissa då, så ska jag kunna tänka mig att om det då är att det är en sån att det är ett plan som har kört in i en bergväg. Och det är en stämning som har gjorts, men att den är på då något helt annat, men det kanske också skulle kunna röra någonting i instruktions någon otydlig information i instruktionsboken. Om man ska anta att det ligger någon sanning i det, men att då rubriken skulle bli pilot körde in med plan i bergväg, stämde flygplanstillverkaren för bristfällig instruktionsbok. Då skulle det kunna vara att han, sättet han flög, så skulle han göra en manöver som inte funkar som den borde enligt instruktionsboken. Och att, för det skulle man ju kunna göra om instruktionsboken inte är tillräckligt.
Jo, jag tror också det låg en viss sanning i, alltså ett korn av sanning i den historien. Men det är inte, jag tror han har vässat den något fruktansvärt.
Inte att det behöver stå uttryckligen i instruktionsboken att det här planet...
Kör inte i din värld. Men där valde jag ju att bara att inte ifrågasätta historien. Jag tänkte så, okej, nu ska jag hålla i mig. Nu ska jag bara skaka på huvudet och liksom hålla med lite om att amerikaner är dumma i huvudet.
Och då skaka på huvudet är inte riktigt att hålla med.
Nej, jag vet inte. Alltså jag gjorde väl inte det, men jag reagerade ungefär bara som där. Alltså vet lite så här, oj. Ja. Så tokigt. Men jag har ju lite problem också med det här. Amerikaner är dumma i huvudet, att det är den så här accepterade fördomen som ganska många kastar ur sig.
Ja. Jo, att du står där redan där i premissen liksom.
Jo det gjorde jag. Men alltså jag störde mig. Jag tyckte ju, alltså helhetsintrycket av Fassan var ändå positivt. Jag tyckte han var rolig liksom så. Det var inte en person, alltså jag störde mig inte på honom. Jag tyckte ju han var roligare än han var jobbig liksom.
Mm.
Han på vissa sätt så påminner han Peter Wahlbeck liksom, det här går på ja. Men han var inte lika, alltså han var mycket glad på mycket så här, hade mycket bättre humör än Peter Wahlbeck. Han var nästan glad hela tiden, log och liksom var skojfrisk så här. Peter Wahlbeck kan ju bli lite aggressiv när han är så går på i liksom.
Ja, precis. Jo, han kan bli.
Men han gillade inte Peter Wahlbeck. Han tyckte inte Peter Wahlbeck var rolig. Det var där gick bara humoråsikter så här.
Men hur tror du ditt intryck på honom, om du skulle gissa? Vad sitter han och säger om det just nu?
Alltså jag tror inte jag gav ett dåligt intryck. Jag tror han kanske var så här, ja, han var inte så jävla rolig. Alltså, så kanske. Att han hade förväntat sig att jag skulle vara liksom
Per Andersson.
Hejdlös.
Att du skulle liksom sätta in sugrör i näsan och, så.
Ja, det är möjligt att han hade de förväntningarna. Men just Per Andersson var också en besserwisser-fälla för mig nästan. För det var så här, ja, Per Andersson, ja, han tyckte han var rolig. Ja, han är från Malmö, det är han. Jag var så här, nej, men han är väl från Göteborgstrakten någonstans. Så nej, han är från Malmö. Och så och sen så jag var osäker då liksom ifall han var från, så jag gick in på Wikipedia, man skulle kolla så lite i smyg. Och så jag såg att han var ju inte från Malmö liksom, han är från Göteborgstrakten. Men jag gnuggade inte in det i hans ansikte. Jag frågade så här, alltså för är det han du menar liksom? Så jag visade en bild på honom så här, ja, det är han, ja, han är från Malmö. Och då så valde jag att bara låta det passera.
Men du har ändå liksom lagt alla de här sakerna på minnet.
Jo, absolut.
Du lät det passera där i situationen, ja, inför honom. Men inuti dig själv så är det ingenting som har passerat.
Nej. Även när vi pratade om, det var ju någon ny tsunami där i Sydostasien någonstans. Det var det Indonesien kanske. Men då så snackade vi om så här att den där tsunamin runt millennieskiftet 04. Så sa jag, för jag hade hört då att det var typ var det 300 000 någonting som hade dött där. Och då sa han så här, nej, det så många var det inte. Det var nog ett par tusen, men och sen så såg vi på nyheterna liksom. Och då så sa de så här, ja, men mellan 22 och 3, eller 200 och 300 000 eller någonting, så de hade dött.
Och då hade jag redan den vid millennieskiftet.
Och då så hade jag redan, för Andrea, hon var väldigt orolig för sin pappa. Hon tänkte så här att han skulle göra bort sig. Att han skulle säga någonting som hon skulle tycka var jättepinsamt. Men då tog upp lite såna liksom, de här grejerna så här, att jag fick hålla mig från att rätta honom liksom. Men så när vi såg på nyheterna sen och hon sa så, och de sa den siffran, så frågade hon sin pappa så här, ja, hur många var det egentligen som dog in där tsunamin 2004? För hon tyckte det var roligt. Men då verkade han ha glömt att han hade hävdat att det var ett par tusen.
Så då sa han, ja, det var väl 200-300 000.
Ja, han frågade sig, va? Varför undrar du det? Ja, något sånt, sa han. Ja, typ så. Alltså.
Ja.
Men samtidigt så tror jag ändå jag föll dit lite. Alltså, för Andrea sa att Jag vet inte om jag skulle räkna det till att vara besserwisser. Eller det kanske det är. Men hon tyckte, alltså, så här, för jag rättade inte för folk. Men hon sa att det hade blivit rätt tydligt ändå på den här resan att jag var en besserwisser.
Ja.
Men det handlar nog mer om att jag ville styla med kunskaper.
Mm.
Alltså för hennes storebrorsa var också där med sin fru och deras två barn. Och då så kom vi någon gång in på liksom barnlitteratur. Alltså så att barnböcker och sånt där.
Ja.
Och då så gick jag lite Kalle Lind liksom. Att jag började så här, droppa namn. Så här, ja, men den boken, ja, den översattes ju. Ja, Katten i hatten översattes ju till svenska av Lennart Helsing. Och sen vill vi prata om så här, Staffan Westerberg. Alltså droppa namn och folk undrar att jag stylade med alltså specialkunskaper.
Ja.
Och jag tror inte Andreas störde sig på det. Men hon så här, tyckte så här, men det var alltså hon kallade det för att vara en besserwisser också liksom, även om jag inte rättade någon som, alltså jag rättade inte folk och sa att de hade fel, utan jag bara flashade, visade
ja,
det styva
ja,
linan
precis, ja, det draget påminner om besserwisshet men de är väl besläktade kanske, men inte
Nej, jag är osäker på vad domaren skulle säga där i slutet av året.
Jim Bögim har ju en konstig typ av besserwisshet, att han har ju vissa så specialintressen som Ryssland och hinduism och fisk och sånt. Och han vill alltid då vara smartast i rummet. Så han försöker alltid leda in det på det, på de ämnena som han kan själv, och lite så här föraktfullt skratta åt folk som inte har koll på det.
Ja, men det föraktfulla skrattet är ju en besserwisser drag. Alltså det, då går man ju, alltså det handlar väl om
men han har ett väldigt klumpigt sätt att göra det på. Om man om han till exempel ska om man ska växla pengar med honom eller någonting, så räknar han lite fel, så han tar en 20 fast han skulle ta 30 kronor. Så säger man, men du ska ju ta 30 kronor, annars blir det 80 till mig, jag skulle ha 70, då skulle du ha 30. Då känner han att han har gjort bort sig lite, att han har visat sig lite korkad. Ja. Så då säger han, du vet inte ens vad valutan i Ryssland heter. Så säger han, och låt säga då att jag inte kommer på vad den heter, så får jag ett föraktfullt skratt av honom. Så det är liksom den typen av besserwisshet som är ju där det egentligen är han som har varit korkad från första början.
Jo, men det är ju en klassiker när någon typ dissar en lite eller så där, eller om man så här, då kanske man ger igen så här, ja men du då bögjävel eller någonting.
Ja. Ja, precis.
Att det påminner lite om det.
Ja, jo, jo.
Den klassiska.
Mm.
Men det gick jag skulle nog säga att resan gick bra.
Ja, förutom att att du kraschade in i Andrea.
Ja, men det var ingen som kom till skada där, varken.
Nej,
hon eller
det
jag.
Du var du nära att säga att det såg värre ut än vad det var, för det såg inte så illa ut heller. Men du åkte skidor och hon åkte snowboard, eller?
Ja,
mm.
Det stämmer.
Testade du snowboard?
Jag har testat en gång för länge sedan, alltså när jag var tonåring. För då var snowboard ganska nytt. Alltså så här, eller trenden hade precis startat liksom.
Ja.
Och så då jag och min bror åkte snowboard när jag kanske var 16 liksom.
Ja.
Men det var lite svårare. Jag var bättre på skidor.
Mm.
Så jag kunde åka, alltså det satt i ändå det klassiska lära sig cykla liknelsen liksom, att jag kände att jag var på ungefär, efter ett år så var jag på samma nivå som när jag var tonåring.
Ja.
Att jag hade inte glömt bort hur man gjorde liksom.
Ja. Vi åkte ju varje sportlov till Österrike. Mm. Då var det en sån chartad buss. Med alltså vänner och bekanta till mina föräldrar och sådär som jag åkte. Och då längst fram i bussen så är det en sån mick, en sån reseledarmick.
Just det.
Och någon resa så var det en av killarna som jag, liksom en av de vuxna som kunde någon så här rolig lite småsnuskig visa. Mm. Som han gick fram till micken och sjöng. Och det blev så här succé.
Ja.
Och sen då så hade jag en kompis som hette Anders som vi åkte ihop. Eller som jag, liksom vi var kompisar på den resan. Han gick egentligen på en annan skola, men vi var samma ålder. Då blev man ju kompisar. Och så var det en liten tjej som hade varit fram och sjungit något fint bara. Liksom, kanske Ida Sommarvisa eller någonting. Men så hade vi då blivit inspirerade av den här succén som den här mannen hade gjort med den lite småsnuskiga visan.
Vilken var det han sjöng då, den småsnuskiga?
Jag minns att den innehöll lite snusk och
det var en typ Björn Rosenström eller något sånt.
Ja, fast det var väl innan Björn Rosenström. Jag skulle tror att alltså det skulle ju kunna vara också en, kanske någon studentsång som han sjöng.
Ja, ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men jag vet att alla skrattade liksom gott och det, ja, att det blev succé. Och så jag och Anders då, vi bestämde oss att vi ska också gå fram då och sjunga en sån snuskig visa. Men vi hade inte förberett någonting. Men vi skulle sjunga då till Pippi Långstrump-melodin. Och då så kommer jag ihåg också hur jag hade liksom den här bilden av vilken succé det här kommer bli. När vi går fram, det kommer bli precis som då förra året när han sjöng den här snuskiga visan. Men jag, dels var vi inte synkade och sen fanns det ingen finurlighet i det, utan vi bara sjöng då "Här kommer kuk i fittan". Och så var vi väl i en sån, liksom vi var en sån.
Men hade ni övat oss? Eller sa ni så? Ska vi sjunga Pippi Långstrump fast ut mot kuk i fittan?
Ja. Det var så mycket vi hade övat ungefär att vi bara sa det och så gick vi fram och gjorde det. Och man hade väl liksom, man tänkte väl att det kanske skulle bli lite mer som en musikal, att, att när man väl går fram där så kommer det sitta och vi kommer att synka liksom.
Hur gamla var ni?
Ja, det var väl det också, att vi var liksom nog i en ålder, du vet den här liksom när man inte är, man är inte tillräckligt liten och gullig för att komma undan med det riktigt. Jag vet inte vilken ålder det är
liksom.
Nej, yngre än det alltså, men alltså det är redan vid 9-10 års ålder som man börjar liksom få, ja, där man, ja, när man börjar bli lite konstig i kroppen liksom, konstiga proportioner och sånt. Alltså hade vi varit 6-åringar så hade folk bara tyckt det var roligt ju, men det blev så här helt tyst i bussen och det var smärtsamt och vi var tvungna att sjunga hela sången. Och då är det också att
vad är det så här? Här kommer kuk i fittan, kyla hopp, kyla hej, kyla hopp, han sa, här kommer kuk i fittan, här kommer faktiskt jag.
Har du sett mitt rövhål? Alltså,
jag hade ju uppskattat.
Ja. Men alltså grejen var att vi var inte synkade. Vi åkte, vi hade, jag minns inte exakt vad vi sjöng för vi improviserade ju. Men det var kuk i fitta, det var kiss och bajs, det var knulla och ja. Och det är också
allt
en sån grej
bra.
Liksom.
En blandning av allt som är bra. Mm.
Ja. Så och fine då för liksom första versen liksom, när vi fortfarande kunde göra det med lite mod eller med lite inlevelse. Men sen när man märker att liksom hur folk tycker det är pinsamt och skämmigt och liksom jag börjat möta mina föräldrars blickar som liksom bara undrar vad fan jag håller på med. Så det sitter, ja, det sitter rätt, jag minns den här, för det blir ju också en sån skamgång liksom.
Walk of shame.
Ja, för vi satt långt bak i bussen såklart.
Mm.
Så vi, efter vi har sjungit klart, inga applåder, ingenting, utan bara så här, obekväma harklingar och så. Och så måste man gå igenom den gången. Och jag hade ju föreställt mig den gången liksom att man gick och high-fivade lite till applåder och sånt, men men att folk så titta bort.
Jag vet precis hur det känns, alltså jag har gjort minst 3 gånger i stand-up sammanhang. Alltså mitt första gig, det som var alldeles för grovt. Det första gången jag körde på grovt material på Big Ben var det också samma sak, och sen när jag körde liksom grova pedofilskämt på Lund Comedy Festival på deras tävling Grand Comedy Slam.
Ja.
Då var det också så, det var ju den här liksom att typ konferensieren ville inte skaka hand med mig efteråt som man gjorde med alla andra. Och du vet, var inga, och var Petri, var du i publiken då eller var det, för jag kommer att Petrina filmade lite. Att det var typ du och Petrina eller?
Ja, vi var i publiken då.
Mm. Men att efter ett tag så slutade ni skratta också. För i början var det lite så här, fan vad ball att han står där. Alltså grejen var att jag hade ställt upp i den tävlingen ett år. Och hade åkt ut direkt.
Mm.
Och sen blev jag sur då på publiken. Så nästa år tänkte jag, jag ska inte vara med. Men sen tänkte jag, fast när jag är med, men jag hämnas och straffar publiken och bara drar grova pedofilskämt. Och sen tänkte jag så här, och sen finns det en liten chans att ändå det blir ball. Att en stor del av publiken tycker det är en flippig grej eller har den typen av humor. Alltså jag hade ändå i bakhuvudet att det kunde ändå bli en succé. Att det, så här, att det oväntat skulle bli, shit, han vann tävlingen! Så det hade jag lite i bakhuvudet, men det blev ju, det blev så här, det var, i början så skrattade du och Petrina. Mm. Och sen liksom blev stämningen så dålig så att ni kunde inte klara inte av att skratta heller. Liksom.
Nej, precis.
Då blev det bara helt tyst.
Ja. Jo, för folk tittade på oss då också att fan håller ni på med?
Och det var ungefär, det var ju den kuppkänslan som du fick då.
Ja, det var den.
Nu tog jag en tredje betydelse på kuppkänslan. Som inte har någonting med kupp att göra.
Nej.
Men den, jag känner igen en walk of shame. När man liksom, man hade ändå förväntat sig. Nu, jag hade ju lite som ursäkt att det bara skulle vara ett straff.
Ja,
men
precis.
Liksom, men om sanningen ska fram så hade jag ändå en liten förhoppning att det skulle bli succé.
Ja. Ja, men det känns ju som en sån grej som hade kunnat också bli succé när man bara matar på med det.
Ja.
Och att publiken till slut fattar då att det kommer att vara så här, och så finner de sig i det och börjar uppskatta det. Mm. Men nej, det blev knäppt tyst istället.
Ja. Fast jag var ju då närmare 40 när jag gjorde det istället för runt 10 eller vad det var.
Ja.
Men det är samma känsla. Ja. Det är samma skam.
Ja.
Mm. Hur har du haft det då på sista tiden?
Jo, det har varit bra. Jag firade jul i Trelleborg.
Mm.
Med familj och med familjen helt enkelt.
Mm.
Det var jävligt roligt för mina syskonsöner. De är liksom, nu är de i en ålder där vi liksom börjar få lite samma intressen. Så vi satt mycket och spela Switch.
Ja.
Och det var jävligt roligt. Och det blev också lite jämnt, för jag är lite bättre på tv-spel än vad de är, eller betydligt kanske. Men i och med att det då är jul och jag kan och jag liksom dricker lite samtidigt då, så då blir det rätt jämna matcher också.
Mm.
Så det var jävligt roligt. Sen gav jag dem dels så fick de så här varsitt Switch-spel. Minns du den här, för jag visste inte riktigt vilket spel de ville ha, så tänkte jag att jag skulle köpa ett spel som heter Super Smash Bros. För att det jag tänker liksom, ja, men det är det som har liksom fått mest hype och bäst betyg och sådär, som är Nintendos stora spel den här julen. Men när de är i den åldern som de är i då, 7-årsåldern, så tar det lite längre tid innan de nås av den infon liksom.
Mm.
Så de känner inte till det spelet. Så då vill jag inte riktigt ge det spelet till dem, och att de tittar på det och inte riktigt fattar vad det är för någonting. Så då körde jag på presentkort istället. För jag fick den här, jag kollade så här vad det dyraste spelet, jag frågade i butiken så vad det dyraste spelet kostar, så sa han vad det kostar, så sa jag, men då tar jag 2% på det då.
Hur mycket var det på då?
699.
Mm.
Så då tar jag 2% på 700 styck.
Mm.
För minst du, det var något barnprogram när man var liten, där man så här, som barn fick springa in i någon sån stor och liten, eller Toys R Us, och bara så här plocka på sig hur mycket man ville under en minut.
Nej, alltså det låter bekant, men jag tror jag sett det, eller hört talas om det från någon amerikansk tv-program. Jag minns inte att det var ett svenskt tv-program.
Jo, det fanns, du hade ju inte
kabel-tv. Vi kollade inte heller på barnprogram under samma period riktigt. Mm,
det var rätt kul, för att vissa unga var rätt smarta också, att det var någon som knäckte koden då att först plocka upp en sån här barnvagn. Alltså de säljer ju såna vagnar kan man bara ösa grejer i den liksom.
Mm, det är smart.
Så det, för annars fick de nog bara ta vad de kunde bära.
Så nu blev det som det här, fast de fick ta en grej i datorspelet.
Ja, jo, precis. Jo, men jag tänkte att det spring in och ta en grej. Ja. Men sen då så efter,
för bara den här lilla vagnen.
Efter vi hade då öppnat julklappar och sånt, så då försökte jag introducera Smash Bros, för jag hade ju mitt med mig. Så att för jag ville ändå att det skulle bli Smash Bros.
Och hypen hade inte nått dem.
Nej, den hade inte nått dem. Mm. Men de,
hur gamla är de?
7.
Men de kollar inte YouTube och sånt då? För jag tänker att både annons och andra YouTubers och sånt borde ju liksom ha, alltså hypen borde ju ändå komma fram rätt snabbt via YouTube.
Ja, men det gör den inte.
Nähä.
Jag vet inte vad de kollar på för YouTubers. Alltså den ena kan ju visserligen engelska, men nej, jag tror bara att det verkar som att det tar liksom en månad eller två längre. Ofta är liksom någon kompis som har det och så spelar de hos den kompisen och så blir det en grej på skolan snarare än vad det blir liksom att alla nås av det på YouTube. Så sen introducerar jag då Smash Bros till dem. Så en av dem är helt hooked på det, så han kommer nog att köpa det i varje fall. Eller välja det.
Ja.
Sen hade jag också som en så här extra julklapp att vi skulle gå på bio dagen efter. Om du tänker mig, så klockan 1 var det då skulle gå och se den här Grinchen. Men det var rätt tungt.
Och för det att gå upp så tidigt.
Jag satt uppe rätt länge med min mossa och min syrra och drack vin. Så vi satt uppe fram till kanske morgonkvisten.
De höll sig vakna så länge också.
Ja.
Så
det var rätt tungt att gå på bio dagen efter. Men
det är en ny Grinch-film alltså.
Ja,
det kom igen med Jim Carrey.
Ja, precis. Nu är det någon datoranimerad. Den var inte så bra.
Grinchen är då från början boken skriven av Dr. Seuss, som också skrev Katten i hatten, som Lennart Helsing översatte till svenska.
Mm-hmm.
Det var det här du satt och... Ja, det var bland annat det.
Ja, och Dr. Seuss skriver väl allting på rim, va?
Ja, men Lennart Helsing är ju det svenska motsvarigheten då, för att han skrev också så krakelspektakel och sånt där.
Just det.
För i vår värld är inte det något konstigt egentligen att flasha med den typen av fakta. Vi lyssnade på vägen när jag och Andrea åkte buss sen, då lyssnade vi lite på, för vi hade ju spelat in arkivsamtal, du och jag. Och jag tänkte jag skulle så här, göra en sån lista på alla spelen vi nämnde för att liksom använda det i reklamen i sociala medier sen.
Ja.
Och då så satt jag och lyssnade på det, så Andrea lyssnade med på andra hörlören liksom. Och då så var det väl en sån här lång utläggning du hade om Tillbaka till framtiden. Och det, så jag sa så, men Anton är ju likadan. Så ja, absolut, så du håller på likadant. Men det var så här, det är vanligt folk kanske inte gör det liksom, ha en sån här 10 minuters utläggning om något specialintresse liksom.
Nej, precis. Jag tänker,
och jag gjorde väl inte det lika länge som du gjorde i poddsammanhang, men
nej. men jag tänker att du är intresserad av att veta.
Jo, det är ju. Alltså jag tycker det är kul också när alltså som jag lyssnar på Snedtänkt, är ju en av mina favoritpoddar. Och det är ju då, jag gillar ju när liksom Kalle Lind då har långa utläggningar om något väldigt smalt och väldigt nördigt liksom. Ibland kan jag tycka med ibland kan jag känna lite så här, nu så är stylar han lite väl självgott liksom. när han så här, jag tycker väl det är liksom övervägande charmigt, men ändå så här att det är så här, ja, nu ska han berätta, den är syskon till den och den, alltså han har så långa utläggningar så och man märker på honom att han tycker så här, men nu, jag är galen, jag kan det här, nu ska jag visa hur galen jag är. Då kan jag tycka så här, att det slår över lite så här, där är det lite väl att han flashar lite väl mycket. Så det finns ju en gräns även för mig liksom. Men det är ju också en poddförmåga på något sätt att liksom berätta lite grejer man kan, stories eller kan lite liksom.
Ja, precis. Jo. Men det hör väl till till också. Men det blir ju också att man ibland kommer med lite faktafel och sådär. Vi fick ju den här, vi hade spelat in om tv-spel.
Ja.
Och då var det väl, då, ja, det är nog ett av dem jag har fått flest så meddelande skickade till mig om så obetydliga små felsägningar eller bara någon liten info som inte var helt korrekt.
Mm. Fick hur många meddelanden fick du, tror du, angående?
Jag kanske överdrev lite nu, men 4-5 stycken fyra stycken om jag bara räknar sådana som är direkt skickade till mig. Men sen såg jag ju, du hade lagt upp på Instagram, då var det ju någon också som gnällde på någonting.
Jo, men det väl känns som spelnördar är ju lite så här, alltså de har ju ofta men kanske blir lite med beroende, eller jag vet inte vad jag letar efter för ord här, när man, att de är lite känsliga för detaljer liksom.
Ja, men det är precis
lite aspig sida som
ja. Och det påminner lite om så här, folk som är väldigt fotbollsintresserade eller idrottsintresserade, att de att det är väldigt stor skillnad så vem som spelar i vilken match eller vem som gjorde vilket mål och sådär.
Mm.
Och vilket resultat det blev. Om jag säger att alltså, Sverige tog brons i VM 94. Så vann de mot Bulgarien och det blev väl så 3-1. Då skulle folk reagera och säga att det blev 4-1.
Mm.
Fast det spelar inte jättestor roll för själva den historien jag berättar.
Men
nu vet jag inte vad det blev i den matchen. Jag tror det blev 4-1.
Mm.
Ja.
Det jag har fått mest kommentarer för någonsin, tror jag, alltså när jag, det var ingenting jag sa fel direkt, utan det var nog en grej jag inte visste.
Mm.
Det var att jag inte hade, vi snackade om Fender. Det var nog om Tori Spelling. Och så var det liksom hennes Fender-formade pattar. Vad hade någon journalist skrivit om? Och jag Fender känner till att det är ett märke på gitarr, en elgitarr typ. Men jag vet inte vad det var. Alltså, det var inte det de syftade på när de skrev om hennes Fender-formade pattar. Men då var det så här, då fick jag, alltså det var nog en 20 meddelanden sammanlagt. Alltså det började droppa in sms. Vad fan, vet du inte vad en Fender är? Jävla stabbo eller vad de skrev liksom. Och så kom så jävla mycket. Folk blev så extremt provocerade av att jag och Maja Asperlind inte visste vad Fender var.
Okay,
men du vet vad det är eller?
Nej, det vet jag inte. Men jag gissar ju nu att det är någonting som har med landsbygden att göra. Är det någon traktor eller någonting?
Nej, det är alltså en grej som skyddar båtar som man hänger på utsidan liksom, för att båtar då inte ska slå in i kajen, tror jag. Alltså det är såna avlånga cylinderformade grejer.
Okay.
Som hänger på utsidan av båtar. Och det var väl det som hennes pattar liknade då, liksom båt, det Fenders som hänger på båtar.
Okej. Okay. Ja, nej, det hade jag inte koll på heller.
Nej.
Jag har nästan aldrig åkt båt.
Nej. Alltså vi har åkt båt med Albins.
Jag har ju rutt eka
och Finlands båt, färja och sånt där.
Ja, men färja tänker jag, ja, det är väl en båt också, men jag tänker alltså båt, segelbåt eller vad är det, såna halvmotor som är väl både segel och motor och motorbåt. Det har jag inte åkt så mycket.
Nej, jag har inte åkt så mycket båt heller. Men det verkar, det var det som folk har blivit mest provocerade av. Eller liksom har sett sig nödgade att informera mig om rätt grejer där.
Ja. Ja, men det är ofta lite specialkunskap som ändå som är allmänbildning inom specialområdet som folk reagerar mest på, tror jag.
Ja, det kan ju vara.
Men då har morden...
Är vi redan klara?
Ja, vi har spelat in över 50 minuter och jag skulle behöva wrap it up.
Ja, det är så mycket vi inte hunnit med, men det får vi ta nästa vecka då.
Ja.
Alltså cliffhangern, hur mitt julfirande blev, Just det. Jag pratade med Albin om min pappas något skeptiska inställning till att jag skulle fira jul med honom. Och vi har inte tagit upp ditt mående heller. Nu, det börjar,
just det, det börjar närma sig.
Nyårsafton är ju imorgon.
Ja.
Och ja, vi... Det kanske vi får spara till nästa vecka då, fast då är det typ, då är det nästan, då ska vi nästan, för det, nästa vecka då är det precis 7 januari så har vi deadlinen var för det här, ja, liksom besserwisser och klinne utmaningen.
Ja, så det blir intressant.
Mm. Men då får vi sluta med en cliffhanger. Vad ska du göra nu då?
Jag ska spela in måndag.
Ja, jag trodde ni hade juluppehåll.
Nej, det har vi inte.
Nej. Jag blandar ihop er med Lilla Drevet.
Just det.
De har uppehåll.
Ja, nej, vi kör, fast vi kör inte inför publik.
Nej.
Mm. Men,
då avslutar vi här. Glöm inte att lyssna på Patreon. Det finns mycket kul. Senaste avsnitt där jag och Albin kör balla karaktärer.
Ja, och bli gärna Patreon om ni inte redan är det.
Mm. För $2 så får ni höra, då finns det en handfull avsnitt som är svinkul, men bara för patrons.
Ja, och det kommer ett nytt väldigt rätt snart också, skulle jag tro. Mm.
Patreon.com. Sök efter specialisterna podcast. Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då.
Ja.
Rabba-dabba-tip-top. Nej, det är för att det är länk som gör,
ja,
att det
blir så. Ja, det är för att det är länk,
så.
Ja.
Det är svårt att tajma. Okej, jag ska försöka säga det jämnt en gång.
Okej,
då kanske det bara finns en sak kvar att säga då. Rabba-dabba tip-top.
Specialisterna baby. Specialisterna baby. Så jäkla bra.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.